Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och välkomna till NHL-podden med Jonathan Mowgli Onskan Ekeliv i Stockholm.
Ja.
Och mig, Per Bjurman, på Manhattan i New York. Det här är vårt 165 avsnitt.
Ja, så säger man.
Ja, och ja, som ni vet så har vi de fyra närmast föregående veckorna så har vi ju gått igenom division för division inför säsongen här och analyserat varje lag i princip.
Ja.
Ja, det har vi.
Ja, faktiskt.
Så, och det är vi ju då nu klara med och vi har fortfarande en vecka och två avsnitt kvar innan säsongen börjar. Så vad fan ska vi göra nu då, tänkte vi.
Ja, exakt. Vi hade helt plötsligt ett blankt papper. Vad ska vi snacka om nu liksom? Ja. Det har varit så självklart det här senaste tiden.
Men vi hittar på saker, eller hur?
Ja, ja, vi har lite plan i alla fall för att snacka. Det blir lite allmänna tips om lite annat som kan tänkas. Ja, men lite till exempel vilka som tar hem troféerna, de individuella troféerna och lite vilken tränare som kanske får sparken först. Eller sånt där kommer vi komma in på.
Ja, vi tror på individuellt helt enkelt.
Ja, precis.
Och inte tror på.
Exakt. Nästa vecka kommer det slutgiltiga tipset om vilka som faktiskt vinner Stanley Cup. Det som vi måste stå för i vår liksom.
Så att, så blir det och vi gör ett avsnitt precis dagen innan, antar jag, innan...
Innan det börjar.
On the eve of opening night.
Ja, exakt.
Yes. Ja, men hur har veckan varit annars då, sen senast? Ekan, du har jobbat hårt. Det går knappt att få tag i dig.
Nej, jag har varit lite stökigt med lite allmänt jobb och sånt där. Faktiskt. Och snart blir det ännu mer jobb för oss. Jag kan meddela det, för det har jag, det kan jag göra. Vi behöver inte komma in på vad vi kommer ha med i NHL-bilagan, men jag tror, det är många som undrar om vi ska göra en NHL-bibel i år igen. Och det kommer vi att göra. Men den kommer inte komma ut till premiären, utan den kommer komma ut i slutet av augusti. Eller augusti, det hade varit bra. Det hade ju varit väldigt tidigt. I
slutet av augusti 2018 kommer det.
Exakt. Kommer årets preview då. Nej, men den kommer i slutet av oktober, ja, åtminstone.
Ja.
Så då, och både du och jag har lite att skriva där. Så att, men vi tror att den kan bli bra. Det känns så att
ja, det är folk som har frågat på Twitter. Jag har inte vågat svara, men det kan man alltså svara nu.
Ja, jag tror med att vi kan slå fast någonstans. Jag vågar inte slå fast ett datum, men slutet av oktober så kommer det komma 100 sidor tjock NHL-bibel från oss.
Yes, vi inte ens ser fram emot det.
Ja.
Ja, men har du hunnit kolla på någon pre-season hockey då?
Ja, inte riktigt så mycket som jag skulle vilja. Det börjar bli lite mer intressant nu tycker jag. Nu, för nu har trupperna bantats hyfsat. Det kommer bantas ännu mer på sina håll. Men nu börjar man ändå kunna skönja lite mer mönster om hur trupperna ska se ut. Och lite nya kedjor som har ploppat upp. Som känns intressanta så här på förhand. Och några spelare som har överraskat också. Så att, lite har man följt med i alla fall.
Ja. Ja, jag har ju varit på matcher här. Det var en till match i måndags mellan Rangers och Flyers, den sista försäsongsmatchen på Garden.
Ja.
Och som du säger så märks det ju att de har kapat bort mycket, mycket dödkött.
Ja, exakt.
Och börjar trimma trupperna. Men det är fortfarande försäsongshockey. Så det, för mig är det i alla fall. Så det, de har ju sitt värde, det förstår jag. För att värdera spelarmaterialet och kalibrera spelsystem och så. Men matcher som inte betyder någonting, där resultatet inte har någon konsekvens och betydelse, det blir verkligen otroligt mycket tråkigare att titta, tycker jag.
Exakt, jag håller med om det. Det tar bort lite udden av det. Och,
ja.
På vissa håll och kanter så är det inte fullsatt direkt. Eller i de absolut mest NHL-intresserade ställen så är det ju nästan lite tryck redan nu. Men kollar man runt lite på mitt Tampa till exempel, så får jag erkänna att det är ju inte världens upplevelse att sitta och streama via Tampa Bays hemsida hemma mot Florida. Liksom.
Nej.
Det, jag förstår att det inte är så många andra som väljer att göra det. Men,
Nej, jag kan tycka att försäsongen är lite lång också. Det vet jag att några spelare tycker också, att det är lite väl många matcher.
Ja, exakt. De hinner ju komma upp igen 6-7 stycken minst.
Ja.
Ganska tätt inpå, alltså rätt tätt matchande. Visserligen är det för att de har så stora trupper, så att det är ju långt ifrån alla som spelar alla matcher. Men ändå, de skulle kunna trimma ner lite grann åtminstone.
Ja, man tycker det.
Spelarna skulle vilja det också.
Som säger. Ja, de riktigt bra spelarna och de som har kommit upp, de spelar ju nästan bara en match.
Ja, eller
exakt. På sin höjd två liksom. Ja. Jag vet att Lidas behövde väl på slutet aldrig spela en enda.
Nej.
Det var inte så att de behövde testa honom.
Nej, han kliver in i omgång ett och är samma gamla Lidas ändå.
Ja.
Men, och sen är det så här också tycker jag, som man måste poängtera i dessa tider också. I och med att resultaten är helt obetydliga så... Visst, prestationen vill man ju någonstans se gott resultat ifrån. Och man vill ju se vissa spelare visa framfötterna och sådär. Men vad det egentligen slutar matcherna siffermässigt är ju väldigt oväsentligt. Och det är ju bara att kolla på förra säsongen. Jag vet inte exakt hur försäsongstabellen ser ut i år. Men om man kollar på hur den såg ut förra året så är det nästan tragikomiskt hur fel det slog mot verkligheten när den riktiga säsongen väl började. För att Colorado var bäst på försäsongen förra året.
ja, du ser.
Ja, och vi hade lag som Arizona som var fantastiska på försäsongen också. Medan två divisionsvinnare slutade sist i försäsongstabellen. Anaheim och Chicago tror jag.
Ja.
Så att det spelar ingen roll.
Jag vet inte hur tabellen ser ut, men jag vet att San Jose tror jag är obesegrade. Så det tar inte gott.
Det är inte bra.
Det är inte bra för dem.
Nej,
folk tar för... Somliga tar det på för stort allvar har man ju märkt. Det har ju gått... Jag har en vän som är New Jersey-fan och han är väldigt upphetsad över hur det har sett ut på försäsongen. Ja. Och jag försöker säga att men ta det lugnt nu. Det är bara pre-season, men då, det vill jag inte lyssna på.
Nej.
Det är precis som... Inte riktigt samma sak, men det är ju också lite så att efter 10-15 omgångar så kan folk också bli för upphetsade av vad som har hänt. Tabellen då säger inte särskilt mycket om hur den kommer att se ut i allmänhet.
Nej, vi minns ju, nu berodde det mycket på Carey Price skada framförallt. Men jag kommer ihåg, det var ju ett väldigt tydligt exempel för 2 år sedan. När Montreal höll på att slå rekord. De var väl obesegrade efter de första 10 matcherna. Bara gick som en maskin. Det kändes som att de hade säkra divisionstiteln redan då. Och så slutade de med att de missade slutspel.
Ja.
Men det finns ju många andra exempel. Jag vet att Colorado ett tag var väldigt bra i början av säsongen och sen så blev det bara sämre och sämre och sämre. Vissa lag, det är 82 matcher. Så vi kommer säkert dra lite för stora växlar våra första poddar in på säsongen också, den här känslan.
Säkert, det brukar vi göra. Det brukar alla göra. Det går inte, det där kan man försöka påminna sig om, men alla glömmer det och säger att jag inte vet jag. Kings vinner 18 matcher, då är det för fel. Ja, vinner de 18 matcher, då, jag vet inte vad jag pratar.
Ja, men vi såg ju tvärtom till exempel att Anaheim var ju väldigt trögstartade och vi tyckte det såg så otroligt dåligt ut i början av förra säsongen.
Ja.
Och Getzle var ju slut. Han var ju slut.
Ja.
Men sen visade det sig att det var ju verkligen inte.
Det var verkligen inte.
Vi ska försöka lära oss att det här gamla... Det finns ett ordspråk i alla fall som man brukar ta fasta på i typ april, maj där. You never win a Stanley Cup in October.
Nej. Men däremot så kan man ju faktiskt på individuellt plan går det ändå att utläsa en del av försäsongen, vilka som, framförallt av de nya spelarna, vilka rookies som i alla fall liksom har chansen att ta en plats. Kan man ju, det betyder ju en del. Och det har ju varit några svenskar som har visat framfötterna ordentligt. Jag har ju sett här då i New York, de matcher jag sett här har ju fått Elias Andersson extra.
Ja, det känns som att du har hunnit börja stifta bekantskap lite där också. Men du har ju fått intervjua några gånger. Han är ju stekhet för Rangers-fansen också. De hoppas ju så mycket på honom. Liksom.
Ja, alltså känslan är ju här att han åtminstone kommer att vara här de här 9 första matcherna. Man får använda rookies. Eller vad är det? En viss ålder, va?
Ja, eller det är väl det här med att jag har sagt 9 matcher, sen så kickar kontraktet igång.
Ja, just
det. Men använder man 9 matcher och sen skickar tillbaka, då räknas inte det som ett år av kontraktet, utan då flyttas det till nästa år. Liksom.
Ja, det är lika med både honom och han Chaitil som de har här också.
Båda första rundorna har ju imponerat. Liksom.
Två 18-åringar. Det låter ju lite vanskligt kanske. Och de ska vara center i varsin kedja. Det
kanske är inte för mycket ändå.
Men det verkar som att det är så de kommer börja åtminstone. Sen får vi se. Ja.
Intressant.
Ja, men det är ju andra svenska, den stora överraskningen har man förstått, jag har inte sett så mycket av honom, men man läser ju och hör i New Jersey, Jesper Bratt.
Ja.
Var det ingen som hade trott att han skulle ha en chans att ta en tröja, men han är väldigt nära den nu, för han har varit typ lagets bästa spelare överhuvudtaget under försäsongen och campen.
Ja, det är ju verkligen out of nowhere. Alltså, han har ju varit... Det har ju varit en sån här som det har snackats om lite i AIK-kretsar, för att han har ju varit en stor talang i deras led. Men han har nödvändigtvis inte tagit hockey av svenska med storm. Så att han skulle gå rakt in i New Jersey den här säsongen var det ingen som han ens tänkte på. Inte ens från New Jerseys håll heller. Jag tror han är klar för att spela OHL-hockey, alltså juniorhockey i Kanada. Han har ens skrivit på för London Knights. Men nu har han varit för bra, så nu kanske måste omvärdera det. Liksom.
Ja.
Jag har sett några byten liksom, när han är till exempel i boxplay, när han är bara Viktor Arvidsson kör. Alltså han ger inte upp, utan han ska ta sig an fem motståndare i boxplay. Och lyckas med det ändå. Han bara borrar ner huvudet i isen och köttar på liksom. Och ingen får stoppa honom. Han är Duracell-kanin. Men vet, alltså det verkar ju onekligen som att han är, kanske blir den stora svenska skrällen den här försäsongen.
Ja, vad kul.
Ja.
I så fall.
Ja.
På många sätt. Bland annat för att fler svenskar här i närområdet. Vi har ju bara en i New Jersey och ingen i New York Island.
Nej, just det. Precis. Du blev ju av med Josefsson.
Ja.
Johansson har ju kommit i alla fall. Marcus Johansson.
Ja, jag säger det. Vi har en.
Ja, vi har en. Just det.
Mojo.
Precis.
Är ju här. Ja. Och med er så... Det är några svenskar där i San Jose har visat gjort intryck också. Tim Hed och vad heter han då? Ja,
Marcus Sörensen och Filip Sandberg. Och...
Ja, Sandberg, ja, just det.
Mm.
Framförallt Sörensen fick ju chansen redan i fjol och det fick väl Hed också några matcher.
Ja, Hed var ju fullständigt han var ju alldeles bra för AHL. Han gjorde ju snittet mer än en poäng per match som back. Jag har hållit på säsongen, så att han känns ju verkligen redo för att få chansen åtminstone. På allvar från starten den här säsongen. Och det pratade vi om när vi hade vår preview på Pacific, att San Jose har ju knappt värvat en enda spelare. De har tappat Marleau och några till. Men de har ju verkligen öppnat upp i sin hierarki för sina unga spelare.
Och
det är väl bara Julius Bergman av alla svenskar i San Jose, för det är rätt många nu, 5-6 stycken, som har skickats ner när vi spelar in det här. Så det är fortfarande... Jag menar, Sandberg har fortfarande... goda chanser att ta en plats.
Ja, det borde han ha. Det är för att det är de som är generationen före, Donskoj och såna här, de har inte riktigt svarat upp mot förväntningarna.
Nej, det har du en poäng i.
Det är tydligen, jag pratar med någon om det, de är lite besvikna på några stycken där som de trodde skulle göra mycket mer. Även Hurtle faktiskt.
Ja, han har ju
stannat av lite.
Han kan skylla lite på skador, men med tanke på den, alltså hur otroligt hypad han blev när han kom in i ligan. Han gjorde de där fyra målen mot Rangers. Va? Han fick Martin Biron att sluta spela hockey. När han blev totalt förnedrad med en friläggesfinte. Det var ju så pass han slog igenom där. Och då trodde man att det här kan ju bli en... Det här blir ju liksom den stora arvtagaren till Thornton-generationen. Men än så länge så är han ju nere i tredje kedjan fortfarande. Liksom.
Ja.
Och haft skador visserligen då, som sagt. Men ändå. Så att San Jose tycker jag är lite spännande att följa. Och det helt plötsligt kan gå bli ett svensk lag liksom.
Ja, vi får se. Vi har Oskar Lindblom, gjorde mål igår för Flyers. Han är en av de flera stycken som slåss om platser i truppen.
De har också mycket unga juniorer. Eller juniorer ska jag inte säga, men unga spelare som känns spännande. Men det blir nästan för många unga, så att det är verkligen konkurrens där för Lindblom.
Ja, som sagt, jag såg dem här i måndag, så då var han tyvärr inte med. Men däremot var ju Nolan Patrick med.
Mm. Vad tyckte du om honom?
Ja, framförallt gjorde han ju... han gjorde verkligen... Ja, men han gjorde framförallt intryck bara när man såg honom. Han är ju stor.
Ja, det är han. Ja.
Det var någon som sa att han var Legion of Doom stor.
Ja, det är... passar ju bra den, i
den gamla tiden. Och ja, det kommer nog att bli en attraktion som, och han kommer att passa väldigt bra in i Philadelphia.
Ja, det känns som att han är dels Legion of Doom och sen så Broad Street Bullies och hela den grejen. De vill ha sådana killar. Fansen, ja. De krävande, de högljudda i Philadelphia. Men samtidigt så ja, jag tycker det är kul i alla fall att nu tror jag inte han spelar i den kedjan i senaste matcherna, men han har fått testa en hel del och träna tror jag med Giroux och Voracek, alltså Lindblom. Ja. Han var snack om att få chansen att visa upp sig här på försäsongen och liksom ta en plats i laget. Och apropå Giroux så vi pratade om honom lite grann i vår preview. Det var länge sedan nu, det är en månad sedan vi var inne på Atlantic. Nej, det var ju Metropolitan förstås, så det är nästan en månad sedan. Men då, alltså hur svag säsong han kommer ifrån. Alltså han är ju fortfarande en topp elitspelare i powerplay, men i 5-mot-5-spelet så gjorde han alltså lika många poäng på hela säsongen som Jay Beagle, Brian Rust och ja, vem var det mer? Zach Smith delade den platsen. Så otroligt svag 5-mot-5-spelare. Så att jag har ju sett att nu på slutet av första säsongen har de ju testat att köra han som ytter till och med. För att han inte håller som center längre. Kanske.
Ja, eller kanske få mer ut av honom i den rollen.
Ja, för de måste ju få ut det. För han kostar ju hur mycket som helst. Han är ju 8,5 miljoner ungefär i cap space. Och har långtidskontrakt. Så det får inte hända att han ska börja tackla av nu.
Nej.
Han är fortfarande jättebra powerplay, vill jag understryka. Det är en av ligans bästa powerplay-spelare. Alltså han på vänsterkanten där. I stillastående. Men i 5 mot 5 som center, tvåvägsspelet. Nej, där är han inte ens topp 100 i NHL nästan. Så illa är det, tyckte jag. Förra säsongen alltså.
Ja. Ja. Hård dom från Jonathan Ekman.
Ja, du ser. Nu satt jag ner foten. Stenhård bara. Boom! Ondskan. Ja. Men är det någon mer spelare? Jag tycker en som jag är lite förvånad över, det är att kanske båda bröderna Kempe får en plats. För att det har varit, vi vet ju att Adrian Kempe förmodligen tar en plats i Kings. Mm. Dels gjorde han ju det historiska första NHL-målet i Kina här förra veckan.
Ja.
En bra bomb.
Nu håller han storebror på att slå sig in i Arizona också.
Exakt.
Han, Mario, han är väl 29, är han inte?
Ja, han är 29 bast alltså.
Ja. Och håller på och slå, det är ju väldigt sent att komma in som rookie, men varför inte om man har chansen?
Nej, exakt. Jag måste säga att jag är lite förvånad, för att det är ju en bra spelare i Europa. Han har varit bra i SHL och han har varit bra i KHL. Men han har ju inte varit liksom VM-mässig till exempel. Utan det har varit en liksom hyfsad spelare i Europa. Och jag blev förvånad att han överhuvudtaget tog chansen nu att åka över till NHL. Och försöka slå sig in via AHL som man trodde då kanske. Men nu har han varit så bra så att Rick Tocchet, nya tränaren, har ju sagt att han ser ut som att han verkligen vill ha en plats. Och att han förmodligen kommer att få det.
Ja.
Vågar han till och med erkänna. Så att två Kempe ute i Pacific helt plötsligt.
Ja, fint. Du, jag sitter med försäsongstabellen framför mig nu.
Alltså, du håller.
Att det är ju Islanders som leder den. Med fyra vinster och två övertidsförluster. Men ja, och Edmonton har också väldigt bra. Fem vinster och en förlust. Medan Montreal har förlorat fem raka. Det var inte så bra.
Nej, precis. Men det är nog de som mest har pekat på förra årets försäsongstabell och sagt att det här spelar absolut ingen roll.
Nej, men det är så. Det gör inte det heller.
Nej, exakt. Och det är som sagt inte fullständiga lag, utan det är ju hälften ordinarie spelare och hälften ointresserade spelare och hälften lärare och så några taggade juniorer liksom.
Ja.
Så det är
Men en som också har haft en väldigt bra försäsong och är uppenbarligen väldigt taggad och peppad är ju Mattias Janmark i Dallas.
Ja.
Han missade ju hela förra säsongen, så det kanske är bara logiskt att han är jävligt spelsugen. Men det är roligt att se, och jag tror att han betyder mycket för Dallas. Det har vi pratat om förr.
Ja, precis. Nej, men det var ju liksom för deras bredds skull också.
Ja. Ja, precis.
För det var ju den som utarmades totalt förra året. Och då såg vi hur fort det kunde gå från divisionsseger till att missa slutspel.
Ja, han är ju en djupspelare, men han är också väldigt farlig. Liksom. Ja. Han är ett vapen i en tredje kedja. Som framförallt han är ju så snabb, så han kommer ju väldigt ofta loss i frilägen.
Ja, exakt. Och precis, och det är ju lite... Då kanske Hitchcock-hockeyn passar honom lite grann, för det kommer nog vara mycket omställningar och sådär. Plus att spelar man i tredje kedjan så blir det oftast lite sämre matchup, så att man kanske möter motståndarens tredje kedja som kanske inte förväntar sig att det ska komma in en speedkula som Janmark och sätta fart.
Nej, exakt. Det blir ju lite svårt att försvara sig då. Då har man ju kanske inte sina bästa backar inne.
Ett tredje par inne liksom. Ja. Så att, ja, han kommer kanske komma vara en liten bortglömd spelare den här säsongen som är plötsligt... För det såg ju väldigt lovande ut där i både i grundserien när de vann divisionen och även i slutspelet för Janmarks del tyckte han tog nästan ett klev till. För snart för 1,5 år sedan. Ja, och jag tycker det är kul att konstatera att det, utifrån försäsongen att det ser ut som att de kommer att spela Ben Segin Radulov i en kedja också.
Ja, på pappret är ju det en drömkedja, varken mer eller mindre.
Ja, exakt. Och att de vågar spetsa totalt också. Det känns ju som att de kan... de kommer göra minst en poäng per match. Den kedjan, ja. Kväll efter kväll.
Två andra, ett radarpar som också ser ut att vara på väg mot en till kanonsäsong och förmodligen ännu bättre än i fjol. Auston Matthews och William Nylander hade show här om kvällen.
Ja, de lekte med Montreal.
Ja, och kanske det kommer gå lika lätt i vanliga matcher, men det där är ju de här toppkidsen i Toronto, de kommer vara talk of the town i många år, de, tror jag.
Ja, jag förväntar mig mycket av Toronto, framförallt i början av säsongen nu, när det kanske är lite trögstartat på de lite mer etablerade lagen kanske. Men Toronto är fortfarande unga och hungriga liksom. Och vill, alltså jag tror att vi kommer få se mycket från Nylander och Matthews här i början av säsongen.
Ja, de har så bra coach, så jag tror inte på det där med sophomore slump i deras fall. Babcock och resten av ledningen är för erfarna, vet hur man undviker sånt.
Exakt.
Jag tror ju att Toronto vinner den där divisionen. Jag har dem etta i Atlantic.
Ja, det har jag också.
Ja. Och sen åker de ut i konferensfinal mot Pittsburgh.
Jaha, du har redan... Hopp! Det kom ner. Ja, där kan jag inte kontra, för så långt har jag inte tänkt faktiskt.
Nej, men 2019 då är det Toronto och Edmonton i finalen. Helt kanadensisk final. Det är du.
Ja, då, alltså den hypen i Kanada kommer ju fullständigt spåra ur, så att det finns inget mått på det.
Nej, det finns det inte.
Det kan man inte föreställa sig. Men jag håller med där. Så, och deras kedja nu är ju... Ja, man blir lite rädd som divisionsrival med att jag ändå har mina sympatier i Tampa. Att behöva möta detta Toronto... Marlowe får ju nöja sig med att spela tredje kedjan, verkar det som.
Ja.
För de har ju så pass bred offensiv nu. Kommer de ner i fjärde kedjan liksom. Så att jag tycker det är försvarssidan som inte är så bred kanske, men framåt är det, de kommer ju ösa en kassa i det där laget alltså. Ja, för jag liksom generational talents, de får ju inte sophomore slumps heller. Jag tror Matthews är för bra för att få det, och
ja.
Alltså Nylander är en generational talent med svenska mått mätt. Det är ju vårt stora hopp.
Ja, det är det.
Tillsammans med Filip Forsberg och kanske Raquel då på forwardsidan. Med kommande 10-årsperioden liksom. Så att jag har svårt att se att han ska bara kollapsa här, utan tvärtom. Jag tror att han kan ta ett steg till, att det kan bli upp mot 80 poäng från Nylander då. Speciellt när han får spela med Matthews också.
Ja. Ja, jag har inget att invända mot detta.
Ja. Trevligt. Bra.
Ja, men då har du redan börjat prata lite om sånt. Art Ross och Hart kanske rent av.
Ja.
Och vi tänkte vi ska ta och titta på det, vilka vi tror av de stora kategorierna. Vem kommer vinna poängligan och Hart, tror du?
Det brukar ju gå hand i hand.
Ja, det brukar det.
Så att det är ju en relevant frågeställning att bunta ihop dem där. Alltså det tråkiga svaret är väl McDavid.
Ja, men det är också förmodligen det korrekta.
Ja. Och vi förra veckan när vi skulle prata Edmonton så ordbajsade vi lite i 10 minuter, men kom fram till att du sa till slut bara McDavid, för det är han som är Edmonton.
Ja.
Så att han är klart att han är utgångstipset.
Ja, och Matthews kommer väl att vara uppe där och utmana framförallt om målen kanske.
Ja, jo, det hängde ju 40 kassa direkt Matthews liksom.
Ja.
Så att, absolut.
Det är, de där nya där, det är han och Laine kommer säkert att vara med och slåss om det också, om flest mål.
Skytteliga titeln, ja precis, exakt. Det håller jag inte för otroligt.
Jag tycker dock att det är dags att Erik Karlsson nomineras för Hart åtminstone, för att han är ju lika viktig för Ottawa, eller han är nästan ännu viktigare för Ottawa än någon annan är för sitt lag. Alltså, det har vi ju varit inne på vid åtskilliga tillfällen, att Ottawa med Erik Karlsson är ett lag, Ottawa utan Erik Karlsson är ett helt annat.
Ja, ja det håller jag med om, absolut. Och ska jag ha en brasklapp där? Jag hoppas att nu har han börjat träna igen, Erik Karlsson, men hur mycket det påverkar att han missar kanske en början av säsongen, alltså för hans poängskörd och så vidare, för att kunna ta Hart Trophy just den här säsongen.
Jag säger inte att han ska ha Hart Trophy, jag säger att han ska vara nominerad, om han är lika dominant igen.
Ja, jag tycker verkligen, alltså, för det är Hart, det är ju Erik Karlsson personifierad egentligen när man utgår från vad kriterierna innebär. Det är ju inte bara den bästa spelaren i ligan, utan det är ju den mest värdefulla spelaren för sitt lag.
Exakt.
Och det är ju Erik Karlsson. Det är ju kanske konvektiv och Erik Karlsson som slåss om den titeln. Liksom. Om man ska gå efter kriterierna.
Jag tror inte han kommer missa mer än 2 veckor, så det ska nog gå bra.
Nej, precis. Nej, det är sant. Och då ska du inte ställa till den här säsongen på det viset.
Han är väldigt inne på att som jag förstår, var med på de här matcherna i Stockholm.
Ja, det är klart. Det vore ju PR-mässigt jättetungt för NHL om inte Erik Karlsson är med.
Och för Erik Karlsson, men det är Ottawa, Colorado, eller hur?
Jajabuck.
Ja, ska du gå på de matcherna?
Det är nog omöjligt. Det är ju i min stad här, så att, det måste jag ju ta mig dit.
Du borde vara akkrediterad och sitta på pressläktaren och analysera, tycker jag.
Ja, kanske det. Ja, det gör jag ju gärna. Ja, det är där, på Globen, ja.
På Globen. Ja. Blir det mindre rink där? Ja, det blir det väl.
Ja, det får de ju fixa.
Ja.
Jag har varit på en sån där Globen-match tidigare. Det var den sämsta som gjorde att de la ner efter det. Det var Columbus mot San Jose.
Ja.
Jag hoppas det,
var inte, det var inte så heta lag då.
Nej, exakt. Det var det verkligen inte.
Jag tror ju på det här att de har lagt liksom en bit in i säsongen, att det inte är öppningsmatcherna, utan att serien har fått lite karaktär och att det ger annan nerv när det liksom finns förutsättningar redan.
Ja, nej, men det tror jag också. De är uppe i varvlagen. Och det finns lite stories att utgå från. Liksom.
Ja, precis.
Man har bättre koll på lagen än att det är... Och lagen har bättre koll på sig själva också. Liksom.
Ja.
Så att, ja, det är en bra upplägg faktiskt.
Ja.
Men jag har en utmanare till poängligan åtminstone. Jag tror inte att han vinner Hart. Men jag tror ju mycket på att Jamie Benn kan vara där uppe och faktiskt kliva upp ett snäpp igen. Jag är lite besviken på så här, till exempel både TSN.
Jag trodde du skulle säga Gårde.
Ja, Janne Gårde, ja, i Tampa Bay kommer ju vinna poängligan. Nej men alltså Jamie Benn har ju varit, alltså förra säsongen var ju tung för hela Dallas, och därmed även för Jamie Benn, så att hans poängskörd inte var på samma nivå som de två föregående åren, för då var han faktiskt etta respektive tvåa i poängligan.
Mm.
Så att Jamie Benn har ju varit där och nosat enormt mycket de senaste 4-5 åren. Och jag tycker han är lite bortglömd nu när man ser på typ TSN och The Hockey News lista över de 50 bästa spelarna, så är Jamie Benn nere på 20-25 plats. Jag har ju honom mycket högre. Och jag tror med den här omgivningen i Dallas nu, när han ska spela med Radulov och Seguin i första kedjan. Det kan bli mycket powerplay, har vi ju sett i den här försäsongen också, i början av med de här nya bedömningarna. Som visserligen har tonats ner lite nu. NHL har ju skickat ut ett brev till, kanske inte ett brev i bokstavligt talat, men de har ju bett domarna att tona ner de här slashing-utvisningarna och face-off violation lite grann åtminstone, för de tyckte själva att det gick lite i absurdum.
Ja.
Men det kommer fortfarande vara mycket grövre regeltolkningar.
Nej, strängare.
Strängare, du ser det.
Inte grövre.
Ja. Klipp. Ja. Ja, det är då den obligatoriska märkliga felsägningen.
Ja.
Kom där. Men den stränga regeltolkningen innebär förmodligen mer powerplay, och vi vet ju att Dallas powerplay för 2 år sedan när alla var friska där, och Klingberg och nu Radulov, kan de lägga in och kanske Spets eller Hansel framför kassen och stå och skymma, då tror jag att det kommer bara trilla in poäng för Jamie Benn.
Dallas kommer bli, det kommer vara ett utropstecken i år, det tror jag.
Det är tämligen 100% säker på, ska jag säga.
Texas.
Ja. Det vill man åka till och med, det kanske vi gör.
Hockey Night in Texas. Ja, du och jag ska förbi där. Ja, när vi kommer åkande. När nu det blir.
Ja, men någon gång i mitten eller framåt vårkanten. Vi får se.
Vi får se, hör du.
Ja. Men Vesina då?
Ja, där hade vi Bobrovski senast och han är ju alltid en kandidat, fast jag flaggade lite för när vi gick igenom Metropolitan att det har ju hänt för att han har varvat sina bästa säsonger med mindre lysande året därpå.
Exakt.
Så det är ju inte givet att han vinner, men vi har ju några the usual suspects, va? Det är ju Carey Price och det är Braden Holtby och det är han och kanske Matt Murray.
Om ja, jag tänkte säga det. Och just i år så känns det intressant att slänga in Matt Murray där, för nu är han första målvakt på allvar. Nu har han ingen Marc-André Fleury att konkurrera med längre. Mm. Och vi har ju sett hur bra han har varit i två raka Stanley Cup-slutspel. Så att nu är det, men han har inte riktigt varit aktuell för Vesna ändå. Men nu känns det som att vi får se vad Matt Murray verkligen går för under 82 matcher liksom.
Ja. Det är lite svårt att bedöma just målvakter. Det känns som de kan ju ha i högre utsträckning än utespelare att det kan variera väldigt mycket från säsong till säsong. Att en som var ingen vidare senast kan plötsligt liksom komma tillbaks framförallt. Man, ta en Tukarask eller något sånt. Ja. Eller Henke Lundqvist eller Corey Crawford. Plötsligt hitta tillbaks till sitt största spel. Ja. Och vem vet? Just Henke pratade med häromdagen. Han känns väldigt optimistisk och har mycket självförtroende efter... han lämnade ju här senast i våras. Då var han ju nedslagen.
Ja.
Men sen kom han hem och vann VM-guld och det verkar som det har betytt oerhört mycket för honom mentalt.
Ja.
Och nu pratar han om att han vet hur han ska göra och att problemet i fjol var att han var för... Inte hade tillräckligt mycket kontinuitet i sin taktik, att han försökte ändra för mycket på sitt spel. Nu ska han vara mer konsekvent med sitt grundspel djupt in i kassen och ha tålamod.
Ja.
Så han tänker spela. Så att, vem vet, han kanske har en riktigt stor säsong i sig också.
Ja, exakt. Och ja, precis. Och utslaget över Henkes karriär. Visst, förra säsongen var ett undantag, men utslaget över Henkes karriär så är han, alltså en av de jämnaste målvakterna i historien. Alltså. Alltså, han har ju en otrolig förmåga att studsa tillbaka efter dåliga insatser och ändå generellt sett hålla en väldigt jämn och hög nivå.
Ja.
Så att jag tror inte att Henke kommer bara falla upp den här säsongen, att det kommer fortsätta dala ju redan nu, utan jag tror att Henke till och med kan vara lite bättre än förra säsongen. Och nu när han är inne på det själv och kanske identifierat vad som saknas, så räknar jag inte bort Henke Lundqvist på något sätt.
Nej.
Intressant att se en annan målakt apropå jämnhet och sådär, se hur det går för Cam Talbot då. om han kan få den här stämpeln att han är på riktigt då, för att han gjorde ju en fantastisk fjolårssäsong och fick ju en enorm arbetsbörda med överlägset flest matcher av över 70 matcher från start.
Ja.
Men var ju otroligt bra generellt sett och bra i slutspelet också, så man tvivlar inte på Cam Talbot, men han behöver en sån här säsong till för att han verkligen ska tas på allvar som en toppmålvakt i ligan. Så att, och då kanske är Vesina nominering på honom också.
Ja, intressant. Det var väl att han fick stå så där mycket, var ju att det, liksom, det funkade ju inte med Jonas Gustafsson som de hade tänkt.
Nej.
Men det
gjorde inget förra året i alla fall.
Nej. Nu har de en rookie som ska vara backup, eller hur?
Ja, det är ju Broussois.
Laurent Broussois, ja. Coolt namn.
Ja, det får man gärna. Vi älskar ju coola namn.
Ja, det gör
det. Jag menar, Julius Honka är ju en poddfavorit av en anledning.
Ja.
Nej, men ska man ta ett utgångstips så måste jag, då blir det absolut tråkigast för mig. Carey Price, han har fått sin paycheck här. Han är världens dyraste målvakt. Snott den titeln från Henke Lundqvist. Då ska han vara världens bästa målvakt också.
Hopp.
Säger jag.
Ja, du säger det. Jag säger Scott Darling.
Oj, det var ju en superskräll. Du bara slänger fram den sådär.
Ja, jag tror att han gör väl en succé och blir Vesina vinnare. Det skulle vara något där.
Ja, och speciellt om du säger det nu, så kan vi spela upp det här i nästa sommar.
Ja.
När han vinner den liksom. Ja, då har du ju, då är du odödlig nästan.
Ja, jag är odödlig.
Ja, det är det redan nu.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, Norris då, där säger jag att det står mellan Erik Karlsson, Victor Hedman, Oliver Ekman Larsson och Hampus Lindholm.
Ja, det blir...
Oskar Klebom kanske. Fem svenska backar. Ja, nej då. Ja. Men några av dem där är ju definitivt med i diskussionen. Ja. Borde vara om de har normala säsonger.
Överlägset.
Eller är på den nivån. Ja.
Exakt, överlägset störst svensk chans. Ja, de här stora priserna. Det är ju, och det är ju inte bara en. Det är ju, Erik Karlsson är ju naturligtvis det stora i förhandstipset.
Att han, ja,
nästan blivit blåst två rad. Åtminstone då året Dowdy vann så var ju Erik Karlsson den bästa back.
Verkligen. Ja, det svider på något vis att tycker jag att han inte fick den. Jag tycker han borde ha fått senast. Men jag tror att det där börjar liksom sprida sig. Att Erik har blivit blåst på ett minst en nu. Och människor kommer att komma ihåg, även om det är nu bara i grundserien som ska bedömas, så är det ingen som kommer att ha kunnat glömma hans dominans i slutspelet senast. Med de här, ja, den här långa passningen. Den är ju en klassiker.
Ja, den är ju en klassiker. Nästan ett frimärke på den också.
Ja.
Nej, men överhuvudtaget hans spel i det slutspelet var det ju så fruktansvärt tydligt för alla. Till och med de mest inbitna Karlsson-skeptiker vände i ryggen och liksom bara Österbrön. För det var ett tag där i några serier som han var...
Vände de ryggen?
Vände, vad säger man? Tvärtom.
Vände på klacken.
Vände på klacken. På fem. Ja. Ja, det är alltid, jag lyckas ju alltid tolka precis rakt motsatt när det kommer till ordspråk. Och ändå använder jag ska jag alltid använda dem. Ja. Ja, det är nya varje podd. Det är någonting nytt i varje podd. Nu är det två den här gången.
Ja, de vänder ryggen åt Erik Karlsson.
Ja, exakt. Och det är alltså positivt enligt mig då. Men det var inte så jag menade.
Nej, ja, men där finns ju också några övriga som alltid känns aktuella. Brent Burns, som han har en likadan säsong. Ja. Subban, kanske?
Ja, varför inte? Och, ja, absolut. Nu är ju Ryan Ellis borta där, så det blir ännu mer flashlights på dem. Man har ju buntat ihop de där fyra lite... Som en superbackuppsättning, men Subban kanske kan sticka ut ytterligare nu. Nu är inte ny i Nashville.
Eller så vill inte borta hela säsongen.
Nej, det är bara 3 månader kanske.
3 månader?
Ja, det är länge.
Det är ganska länge.
Ja, det är länge. Det är nog inte förrän i januari kanske. Årsskiftet någonstans.
Ja, tufft. Ja. Tuffa bud.
Så att...
Jag säger Erik Karlsson, men jag säger också att Hampus Lindholm.
Mm. Alltså Lindholm, det som är så synd med Lindholm att, alltså
hans underliggande... Han är också borta länge nu.
Ja, det är exakt. Och sen så har han så otroliga underliggande siffror, alltså hur han driver spelet och hur viktig han är för Anaheims spel överhuvudtaget. Men det är ju bara det att han inte gör tillräckligt med poäng, att han inte är någon powerplay-stjärna som gör liksom 30 powerplay-poäng per säsong. Och det gör ju att han inte får den uppmärksamheten han egentligen förtjänar, hur betydelsefull han är för Anaheim liksom.
Ja.
Jag kan lyfta fram innan vi lämnar Norris också att jag är lite spänd på Columbus-backarnas säsong, både Seth Jones och Zach Werenski. Jag tycker Werenski är den man som känns lite flashigast just nu, men jag är spänd även på Seth Jones, som jag tyckte tog ett fantastiskt steg förra säsongen, verkligen var en första back på riktigt. Och det känns ju som att han är liksom, han har varit med länge nu, han har varit några säsonger i Nashville, och det var ett tag sedan Ryan Johansson-traden till Columbus också. Men han är ju bara 22 år. Trots att han spelar över 301 matcher så han är bara 22 basten, är unge man. Så att jag tror att han kommer ju fortsätta stiga sin kurva. Så att jag tror att Seth Jones kan liksom ta ytterligare kliv den här säsongen och verkligen bli en, benämnas som en av ligans bästa backar.
Mm.
Så att, ja. Ska vi ta caller? Det tycker jag är en intressant kategori.
Det är det ju alltid. Den är mer
öppen.
Ja,
men inget att luta sig tillbaka mot.
Svår att förutspå, men ja, det finns ju många alternativ. Det finns ju svenska namn som nämns i den diskussionen också, framförallt kanske då Joel Eriksson Ek, eftersom han kommer vara rookie.
Ja.
Räknas ju som det fortfarande. Och han gjorde ju De matcher han spelade i fjol var det ju väldigt lovande. Ja. Minnesota där. Men det finns ju ännu hetare namn då, om man ser från de som kommer direkt från draften. Och vi har ju ettan himself i New Jersey.
Ja, som precis som New Jersey. Nu ska vi som sagt då inte dra stora växlar på det, men Hischier har ju sett bra ut.
Mm. Det är ingen snack om. Nolan Patrick.
Ja. Precis, så det är klart att de två måste nämnas här.
Ja.
Utan problem. Men sen är det ju några andra. Jag står ju fast med mitt tips sen i somras. Clayton Keller i Arizona. Vi får se hur bra Arizona blir i år med allt nytt. Jag hoppas så mycket på dem faktiskt.
Men jag med. Eller jag hoppas.
Du tror på dem? Ja.
Ja. Jag tror de går till slutspel. Det har jag sagt.
Ja. Ja, men, och Keller har ju också sett jättebra ut på försäsongen här. Han har ju varit kanske, alltså han har ju gjort, han har varit Arizonas bästa spelare faktiskt. Så att, och visst, Oliver Ekman Larsson sa att han ser ut att väga 55 kilo när han såg han där i våras. Att det, liksom, det kan bli ett stort kliv för och verkligen börja spela riktiga NHL-matcher och uppleva the grind. Liksom, det här är något helt annat mot.
Han ser ut som du.
Ja, det är kanske därför jag lyfter fram honom. Liksom. Ja. Det är ungefär samma kroppsform.
Jag var tvungen att titta på honom här. Ja, en liten pojk.
En liten pojk liksom, ja precis. Ja, men jag identifierar mig med Clayton Keller. Hade faktiskt, nu fick jag ett bisarrt sidospår här, men vi hade, när jag gick i typ femman och sånt där, då hade vi en utbytesstudent av någon anledning som kom till vår klass, som spelade hockey i USA, som hette Clayton. Men det var inte Clayton Keller.
Han är lite för ung för det.
Han är lite för ung för det, Clayton Keller. Jag är ju trots allt, även om vi utseendemässigt liknar varandra, så är jag 7-8 år äldre. Men han heter Clayton i alla fall, den här killen. Så att jag har en förkärlek till det namnet.
Hur gammal är du, Jonathan?
Ja, jag fyller 27 bast här, inte.
Oj, ja, men, oj.
Några dagar efter Victor Hedman fyller 27 bast.
Du håller på att bli vuxen.
Ja, det kan man inte tro.
Nej, kan man inte.
Nej, men en som har imponerat väldigt mycket för säsongen också, det är ju Vancouvers hopp. Förutom Bo Horvat så är det ju rookien då, Brock Besser. Eller Besser, ja, som man ska säga. Som ju han blir naturligtvis extra hypad när man gör något i Vancouver, för där suktar de ju sig efter någonting positivt. Och allt blir lite överdimensionerat i deras media och så vidare och deras fanskrets. Men det är inget, det går inte att sticka under stol med att Brock Besser har sett bra ut. Han har gjort en hel del mål på försäsongen och han har bra spelsinne, han har bra skridskåkning, han har bra tyngd. Han känns ganska komplett faktiskt och väldigt redo att gå in och kunna leverera från start här i oktober.
Mm.
Sen våran gamla favorit från i våras där, Josh Ho-Chang.
Ja.
Apropå Islanders fina försäsong också.
Han spelade inte tillräckligt många matcher. Alltså. Han kommer att räknas som rookie också.
Han räknas
också
som rookie. De har ju gått så bra, Islanders, mycket beroende på att deras unga spelare har velat visa framfötterna här nu i försäsongen. Och även Matthew Barzal har ju varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Kommer förmodligen kanske bli andra center direkt faktiskt. Och så de får verkligen chansen där, Islanders. Och då har de ju möjligheten att göra mycket poäng, vilket kommer ju behövas om man ska vinna Calder-racet. Så att... Och apropå en rookie som har fått chansen också, jag tar en till. Alltså, det givna namnet från Boston är ju Charlie McAvoy. Alltså naturligtvis. Men det är inte det är inte han jag ska nämna då. För han är naturligtvis en stor kandidat här på förhand och ser ut att bli en nyckelspelare nu. Han heter alltså Anders Björk.
Ja, just det.
Anders Björk ska man säga. Men jag vill ju säga Anders Björk. Men...
gamla försvarsminister.
Ja. Jag tror att den här killen är lite rappare på rören. De är nog, har nog så många likheter faktiskt. Men han har ju varit otroligt bra i Boston här på försäsongen. De hade lite förhoppningar på honom, men inte att han skulle gå in och visa framfötterna på det här viset. Och nu har han faktiskt fått chansen att spela med Bergeron och Marchand. Och då snackar vi omgivningen att kunna producera. Så att, och de ser ut att få börja säsongen tillsammans. Så att jag höjde ett varningens finger för Anders Björk. Som årets rookie också.
Ja. Spännande.
Spännande, spännande.
Vilka tror du vinner Jack Adams då? Det ska vi inte gå in på. Utan det går inte. Eftersom Mike Babcock och Mike Sullivan, ligans två bästa coacher, inte har fått det. Så det går inte att prata om det priset. Vi har hållit på att spekulera i lite vilka coacher kommer att få sparken först. För det kommer ju att sparkas coacher, så är det alltid.
Det är alltid så.
Och det är lite intressant, för att det skulle vara lätt att säga att de här lagen som förmodligen kommer att gå dåligt då, Detroit och Colorado och så, att deras Bednar och Blashill åker. Men det är inte säkert, för förväntningarna är inte så stora där.
Nej, det stämmer.
Så det är ju mer sådana som, etta på min lista är faktiskt Peter Bohr.
Oh, han är etta nu?
Ja, jag tror det.
Ja, vi talar ju inte varmt om honom i Pacific Preview där.
Nej.
Faktiskt, och med lite empiriskt sett då, hur det såg ut i New Jersey efter deras fina finalrun där. Så visst, Kowalczyk försvann och Parise försvann, vilket kanske var de stora anledningarna, men Peter Bohr hade inte mycket att komma med längre åren senare. Det kändes likgiltigt på något vis.
Ja, exakt, det var, om det där geistlösa, lite buttra, trista håller i sig och de inte har framgång i början, om det hackar liksom, då tror jag att han ligger extremt risigt till.
Exakt, och det var det som man såg lite tendenser till i slutet på förra säsongen också, för de gjorde en håglös vår, Sharks. En slät figur mot Edmonton i slutspelet också.
Ja, verkligen.
Och då krävs det ju en tränare som liksom får fart på de här gubbarna igen liksom, och de yngre spelarna som ska fostras fram nu. Det kommer krävas ledarskap från Peter Bohr, och det utifrån vad man har sett från honom tidigare i karriären så är man inte övertygad, så jag håller med dig där om att han är definitivt en toppkandidat att ligga pyrt till.
Ja. Det borde också vara Paul Maurice i Winnipeg, men de skrev ju precis nytt kontrakt med honom, så det indikerar att de ser honom som lösningen för lång tid framöver. Så det tror jag inte.
Nej, jag blev ju upprörd över det. Man säger så här, this is the season for Winnipeg. Nu måste vi lyfta. Men först ska vi bara förlänga med tränaren.
Ja.
Det skickar konstiga signaler. Det borde ju vara samma sak för honom. Nu måste du få fart på det här bygget. Inte få förlängt kontrakt. Nej, jag tycker det är konstigt. Konstig bedömning.
Ja, Barry Trotz i Washington. Han ligger i sitt till. De får det tungt. Troligen så får han väl en chans till på sig att bevisa någonting i slutspelet, men om det inte funkar där, om det går som vanligt i slutspelet, då tror jag han,
ja, då, tror jag
då är det över,
då ryker han.
Ja.
Det stryker jag under på. Jag tror han klarar sig i den här grundserien om det inte händer något exceptionellt. Jag tror ändå ganska mycket på Washington grundseriemässigt i år också, trots att de har tappat mycket spelare, men skiter sig i slutspelet igen, då måste de ju testa något nytt förmodligen. Så det köper jag.
Gulletson i Calgary då?
Ja, precis. Det känns som att han inte har så högt förtroendekapital. Alltså jag tror att det är inte så att han hänger löst i Calgary just nu. Han gjorde en helt okej första säsong, men han har inte så mycket att luta sig tillbaka på för att de ska känna att den här gubben släpper vi för ingenting. Mm. Utan Calgary ska ju ta nästa steg i år nu. De ska ta en topp 3-plats igen här i Pacific.
Ja.
Det gjorde de inte. De var ju wildcard förra året, men de ska ta en topp 3-plats. Och de ska ju kunna hota med slutspel också. Inte åka ut med 4-1 matcher. Eller 4-0. Eller 4-0 var det till och med mot den här. Så att Gulletsen har också krav på sig. Mm.
Vigneault här i New York borde nog också vara liksom en som de åtminstone har upplyst om att nu coachar du bättre, eller så går det åt helvete.
Ja.
Han är den första, det är faktiskt otroligt, han är den första sedan 50-talet som inleder en femte raka säsong i Rangers som coach. Det har inte hänt sedan 50-talet att någon har anställt så här länge.
Det säger ju lite grann om hockeyfilosofin på Manhattan.
Ja.
Som den har varit i alla fall.
Ja. Jag tror också att det är en som ligger dig varmt om hjärtat, John Cooper. Om Tampa visar samma tendenser som i fjol i början här, då är det ju hans fel och då ska ju han bort.
Ja, när du säger det på det viset så kan jag ju inte säga emot, för att förra året så tyckte jag inte att han hängde löst, för att då han hade för starka meriter då. Han hade ändå tagit dem till två raka konferensfinal åtminstone, och en final dessutom, och gjort fina grundserier. Och förra året kan man ju skylla på skador, man kan skylla på att Stamkos var borta, man kan skylla på att de hade spelat mycket matcher och hade flest spelare i World Cup och var trötta under hösten, om man vill hitta bortförklaringar. Men händer det igen, när de ingenting att skylla på, inga skador just nu, enorm revanschlust.
Ja, ja, det borde vara så. Om de inte har det, då riktas ju strålkastaren mot honom. Ja. Är det så att Tampa fans vill ha bort honom?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att
nej, du nej, men har du hört sånt?
Ja, liksom, det är klart det gnälldes. Det är tveklöst då att det gnälldes på honom under vintern förra året. Alltså med tanke på att Tampa så otroligt inte levde upp till förväntningarna. Att det var så långt under förväntningarna. Och man var inte nöjd med tränarna och inte med assisterande heller. Alltså Rick Bowness till exempel som ska sköta backarna. Och de släppte in kasse efter kasse. Och det var hönsgård i vissa matcher. Så att, men jag tror från Eisemans håll så sitter Cooper. Det är hans guy liksom.
Ja. Jaha, har du några andra du tänker på?
Ja, för mig på den här listan så borde ju Dave Hackstall ligga högt.
Ja, det borde han. Det enda grejen med honom är att han liksom är så plockad direkt av sin general manager. Det är ju Hextols man. Liksom.
Ja, det var ju liksom lite prestige grej. Eller liksom...
Handplockad heter det. Det är ordet jag är ute efter.
Ja, alltså han plockar honom direkt från collegehockeyn. Mm. Och gör man en sån vågad rekrytering, då måste man ju tro på honom. Och då har man ju då måste man ha väldigt förtroende liksom. Och det är lite prestige för Hextall, alltså general manager.
Ja, han såg att sig själv lite om han sparka honom för snabbt.
Exakt. Men samtidigt så det som gör mig brydd här det är att Hextall verkar ha en annan hockeyfilosofi. Spelar materialmässigt än vad Hackstall har, alltså tränaren.
Alltså, det är roligt att de nästan heter
lite. Ja, det är ju nästan hopplöst att hålla sig om på det viset. Men jag menar, Hackstall kunde ju bänka sig en Gostispel och han älskade att spela Bellemare och Van de Velde och sådär. Ja. Medan Hextall gör ju allt för att få bort de här spelarna. Han lyckas få bort både Bellemare och Van de Velde nu och har tagit en liksom öppnat upp platser för ännu mer yngre spelare så här. Nu kan han kan inte peta Connectny längre utan nu kommer Lindblom också och nu kommer Nolan Patrick sen. Nu måste du spela så som jag vill att du ska lira liksom.
Ja. Ja, han är ju hans chef så det borde han kunna säga rent ut.
Ja.
Det är väl bara ett jobbigt, riktigt jobbigt kontrakt kvar på fel slags spelare i Philadelphia. Det sista som Paul Holmgren ställer till med det.
Ja. AMAC.
Ja, den omtalade. Inte direkt älskad av Flyers fansen.
Nej, precis. Däremot av Hackstall som säger att det är en väldigt bra back. Han har stor förtroende för. Jag tror inte Hackstall har inte högt anseende i Flyers-leden. Men det är väl just det här med att Hackstall ändå har plockat in honom av en anledning och måste, liksom, det måste skita sig totalt för att Hackstall ska vara tvungen att sparka honom.
Ja.
För det är för mycket hans egen sak. Det är för mycket att underminera sig själv om man inte tror på honom. Men jag tycker ändå att han är värd att nämna som en kandidat här.
Absolut.
Ja.
Ja, men och sen som sagt, det finns ju några som går otroligt uselt för Colorado igen. Då kanske Bednar har gjort sitt. Och
ja.
Samma med Hines i New Jersey och Blashill i Detroit. Jag tror inte.
Ja, nej,
sen är det ju mest nya. De kan inte sparka dem som... Det är väldigt många nya tränare i år.
Exakt. Ja, men det är också det samma sak där. Att det blir att man att styrelsen, liksom general manager håller, underkänner sig själv. Om man sparkar en Bob Bogner eller en Rick Tocchet eller en
Travis Green. Man räknar dem som kom in och tog över mitt under säsongen i fjol.
Mm.
Så ja, alltså inleder säsongen för första gången så är det ju nya i Arizona, Boston, Buffalo, nu ska vi se, Dallas,
Montreal.
Vänta nu. Jag går igenom här lag för lag. Florida, LA, Montreal, Islanders, St. Louis kan man ju se det så.
Ja.
Vancouver, Vegas. Ja, det är många det.
Halva ligan nästan.
Ja.
Ja, det är klart. Det är ju en väldigt rullians här. Och apropå att du sa Vigneault där tidigare, att han var första som har suttit 5 år. Jag tror faktiskt att han... Det är väl han och Quenneville som har suttit längst i hela NHL just nu.
Ja, Quenneville har väl 10 år.
Precis, men sen är det Vigneault. Det räcker för att vara mest i den östra konferensen. 5 år, då har man suttit längst liksom.
Ja.
I en hel konferens. Så att,
Cooper har väl också varit ett tag?
Ja, Cooper och Vigneault kommer typ samtidigt nästan. Så det är väl de två. Ja.
Förut var det Julien, men han fick ju sparken.
Ja, just det. Men det är en ruggig rullians på tränarsidan. Alltså.
Vilka tror du är som sitter mest och gnuggar på händerna och väntar på att det ska sparkas någonstans så de får ta över? Vilka borde vara hetast av dem som inte har jobb just nu?
Nej, inte Dan Bilesman i alla fall.
Nej,
han känns ju
Daryl Sutter.
Ja, om han kan hitta lite motivation igen så tycker jag att det är en jättebra tränare. Jag tror ju att han är jättestor del i Kings lilla dynasti.
Ja,
jättestor del. Alltså, det var ju en enorm förändring han kom in där också. Och visst, nu kanske hockeyn idag inte ser riktigt likadan ut. Det har blivit mycket snabbare och sådär. Och han ser ju ganska strikt hockey sådär. Men jag tror väldigt mycket. Jag har högt anseende för honom. Så att, vill han... Han har väl flytt till någon farm nu och liksom har lämnat ja. Ja, liksom in i introvert in i sig själv nu. Så som han
sätter potatis nu.
Ja, exakt. Så vi får se hur lång tid det dröjer innan han får upp motivationen igen. Men det är en jättebra tränare.
Mm. Men, så, Daryl till San Jose.
Ja, där kan det öppna sig en lucka. Som sagt, Flyers är ett intressant lag att ta över med så mycket ungdom också om de skulle sparka Hextall.
Ja. Ja. Spännande.
Ja.
Har du något annat på ditt privata körschema där som du vill ta upp?
Ja, jag vet inte. Vi har ju varit inne på lagen hit och dit. Om vi ska ta upp lite extra överraskningar och besvikelse. Eller om vi ska ta det nästa vecka när vi kommer in lite på våra tips.
Ja, kanske det. Vi kan väl bara... Det är ju så svårt. Det är ju skräll för att det är skräll. Så om man har tippat skräll, då är det ju ingen skräll.
Nej.
Hängde ni med?
Jag förstod faktiskt.
Ja. Men vad tror du, Christian, var tror du det finns skrällpotential hos sådana som vi har rynkat på näsan åt? Då? Låt höra.
Men jag kan ta en då. Och det är faktiskt Florida Panthers.
Ja, kanske. Ja.
Alltså, för att jag har inte varit så positiv till deras till den här maktkampen som har pågått där och vad Dale Talon har fått för sig. Vi skrattade ju nästan åt den här Demers-McGinn-traden förra veckan. Alltså, för det känns ju verkligen... Och han har ju skickat bort Riley, han har skickat bort Marcy så gratis till Vegas då. Alltså så här, bra värvningar som den förra regimen tog in. Men det är liksom rent personligt så vill inte Dale Talon ha något att göra med dem längre. Och han har fått sätta sin egen tränare nu och plocka in lite egna spelare. Men jag tycker ändå, alltså Florida är ändå ett lag som vann divisionen för så sent som för två säsonger sedan. Och det är fortfarande samma kärna ändå. Det är ju fortfarande Barkov som är några äldre. Det är Ekblad, det är Huberto, det är Trocheck, det är Ekblad, det är Jandl. Och, de här, och det är, jag menar, ett helt okej målvaktspar, det är Luongo och Reimer. Och jag tycker de är helt hyfsade breddspelare. Jag gillar den här Malgin lite grann till exempel. Och McGinn funkar väl visserligen som en bottom six-spelare. Så att jag tycker det, problemet för Florida förra säsongen, som för många andra lag som misslyckades, är ju skadorna. Liksom, det ställer till väldigt mycket. Så kan de vara skadefria? Kan Barkov verkligen få ta nästa steg nu? Huberto då inte missa halva säsongen. Ekblad inte ha massa hjärnskakningar. Ett skadefritt Florida vann ju faktiskt divisionen då för två år sedan. Så att jag, det är nästan ingen som har på slutspelsplats i år. Jag blir inte förvånad om något slutspel.
Nej, okej. På Tampas bekostnad då?
Det vill jag inte hoppas på. Men jag vill säga det till Tampa. Det är många som tippar Tampa som heter divisionen. Brasklapp. Tampa är ingen traditionell grundseriemaskin. De har inte vunnit sin division sedan 2004. Så att de brukar inte vara så där
maskin. Men då vann de ju...
De vann de Stanley Cup. Gjorde de. Så det är ju positivt tecken i alla fall. Men ja, jag tror att Tampa kommer ta ett rejält steg framåt. Jag måste bara vara så. Men negativa besvikelser så vill jag... Jag har två stycken lag då. Som jag tror väldigt mycket på. Men som jag vill lägga... Så här blir jätte paradoxalt. Men jag vet att det ena laget tror du väldigt mycket på också. Eller du tror nog väldigt mycket på båda de här lagen. Men jag vill lägga in lite brasklappar på dem. Carolina till exempel. Ja. För, alltså Carolina har ett jättespännande lag på gång. De har ett ungt lag som det känns är redo att ta nästa kliv. De har löst målvaktsfrågan. Och jag tycker att de har en jättebra tränare. Så att, visst, det borde se bra ut. Men det är ändå ganska mycket som måste falla på plats. Det är liksom Alltså Rask och Lindholm och Terevein och de här killarna strax under Aho och Skinner till exempel måste göra ta nästa kliv. Alltså det räcker inte med 45 poäng liksom, utan de måste ta nästa kliv nu. Ungefär som att Granlund, Coil och Zucker, de här killarna i Minnesota plötsligt gjorde 15-20 poäng mer. Alltså ja, den ligan måste avancera ytterligare, och det har de kapacitet till, men de måste göra det också.
Ja, men det är ju det jag tror, att de har osedvanligt bra förutsättningar att göra det.
Ja, exakt.
Det ingår ju i kalkylen.
Ja, jag förstår det. Och sen så är det klart att Darlings, det är ett litet frågetecken, men det finns...
Du behöver inte kalla mig Darling.
Nej, men jag vill ändå säga det, just apropå den här, alltså Metropolitan som division, den är så stenhård. Alltså Carolina hade ändå 21 poäng upp till en säker slutspelsplats, alltså topp 3 i sin division förra året. 21 poäng i ett tvåpoängssystem är en enorm diskrepans. Så att det... Ja, det är väl bara att konstatera att mycket ska falla plats på Carolina. Det är jättegoda förutsättningar att göra det. Men kommer verkligen alla pusselbitar sitta där de ska? Det är mitt frågetecken.
Ja.
Ja, och Nashville tänkte jag nämna också. Jag tänkte baksmällan, det var väl lite på det här. Men baksmällan från galna hysterin i fjol, och så nu Ryan Ellis borta här i början. Och de har trots allt tappat, återigen, de har förstärkt bra och de har unga spännande talanger. Men de ändå, jag menar, Mike Fisher var ändå kapten, James Neal, Colin Wilson. De tre var faktiskt 4, 5, 6 i skytteligan, i interna skytteligan förra säsongen. Så de har tappat sin, inom citationstecken, andra kedja. Så att jag tror inte det är försumbart. Och jag tror Nashville kan få en lite tuff start. Det vill jag säga.
Ja. Ja, det tror jag också. Men sen kommer de.
Sen kommer.
Så jag håller inte på att pinka på min parad.
Nej, du ser det. Det är väldigt impopulära åsikter jag kommer med i slutet på den här. Jag gör mig bara mer och mer.
Ja, jag tror Tampa kommer sist. Det blir den stora besvikelsen.
Tack för veckans NHL-podd.
De åker ut. De får inte vara med.
De åker ut till ECHL eller något sånt.
Nej, AHL.
AHL för först, ja. Nej, nu tycker jag att vi klappar igen butiken för den här veckan. Nu, det där kan jag inte kontra på.
Nej, men det, vi är klara. Det märks ju här. Vi håller på att såsa ihop helt. Ja. Det är onsdag. Om en vecka precis så är det opening night. Det är ju helt fantastiskt att vi egentligen är här.
Ja, det är faktiskt. Det, när du sa det så där greppbart en vecka bort bara, då känns det ju fantastiskt.
Ja.
Alltså, det, nu är det verkligen på gång.
Men vi återkommer on the eve av opening night, dagen före alltså, och ja, då sätter vi tonen ordentligt.
Exakt, då kommer vi vara övertända, känner jag.
Ja.
Men det så ska det vara.
Så att, coolt! Ja. Då tackar vi för den här veckan, och så får alla ha det så bra.
Vi säger så. Tack alla lyssnare. Ha det en trevlig vecka nu, så hörs vi.
Hej hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, punch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.